aldrig varit någon sån festperson att jag har varit ute och klubbat och gått på krogen mycket. Det har jag nog aldrig gjort. Så det var, antingen var jag på stand-up eller hemma på kvällarna.
Men när man är på stand-up och man uppträder för folk så får man sin dos av sociala sammanhang och umgänge och man gör allt. Och just den energin på att kontakta varenda en människa i rummet så blir man tom på det här behovet. Alltså man har inte det här behovet längre.
Ja, men verkligen. Och det är också någonting jag märkt under corona nu. Mm. För även när man är frilans och sitter hemma och skriver saker eller jobbar och så är jag så van att ha det sociala på kvällen när jag åker och kör stand-up.
Ja.
Så det har känts så himla ensamt jämfört med tidigare när man har varit frilans nu och inte haft stand-upen.
Så vad var det mest största publiken som du haft?
Ja, alltså jag och Ola Söderholm gjorde ett jättekonstigt gig i Kungsträdgården för hela Pride.
Okej,
alltså det var människor. Men det var nog få som lyssnade.
Det är väldigt utmanande rummet kan man säga när det hände så mycket.
Och folk bara vill ha kul med varann.
Ja, och det hände så mycket ljudet eller nej, det går inte att kontakta varenda person i rummet. Men det är, vet du vad, det gör bra bilder.
Ja, det ser bra ut.
Ja, det ser bättre ut än verkligen är.
Vad är det mesta du har uppträtt för i publik?
Det mesta? Nej men herregud. Jag vet inte, några få hundra personer kanske.
Ja, men det är ändå.
Men jag har uppträtt på Kungsträdgården. Jag tror det satt 10 stycken eller 15 i publiken. Det var exakt när Sverige svann mot Schweiz på världsmästerskapet på fotboll. Så det var några fyllon och överallt och folk som skrek Sverige. Så det var lite blandat. Men det var jäkla bra bilder blev det. Jäkla bra bilder. Så alla tror att det var världens bästa gig, men nej. Det var det inte.
Det är svår scen.
Alltså det bästa scenen är små. Jag tyckte att Cantina Real var faktiskt bra faktiskt. Med
det var jättebra grejer. Och även Big Ben och sådana.
Ja, det är lågt i tak. Och det går verkligen att få att man vågar experimentera. Göra galna saker och man vet inte vad som kommer hända.
Nej, och man kommer ganska nära folk i publiken på ett annat sätt.
Komma nära. Okej, gillar du det?
Alltså, nej, jag brukar inte prata med publiken eller så. Mm-hmm. Men jag tycker om att man känner att alla lyssnar. Mm-hmm. Att det är så pass litet rum att man har bra kontakt.
Att det blir intimt liksom.
Ja, exakt. Men har du giggat någonting?
Det var bara lite på jag gjorde två Zoom och jag gjort något privat fest med få personer. Något streaming. Så nästan ingenting egentligen.
Nej.
Men jag giggade lite mitt emellan när alla trodde att covid är över. Typ liksom mellan juli och november.
Ja, men då var det
mellan
lite.
Två, ja. Och det kändes fantastiskt. Alltså jag var en annan person än jag var innan corona kan man säga. Jag vet inte varför det händer så. Att jag vågade mer och jag blev mer orädd.
Men det kan vara skönt att få en liten paus då från det man håller på med på scen. Man får lite tid att reflektera och så landa lite i det man har gjort.
Jag tyckte det var fantastiskt bra att vila. Att inte behöva att vara borta från det här drogen, om man kan säga. Man kallar det för drogen. Att bara vila och göra inget. Alltså jag hade en sysselsättning för att jag håller på att plugga nu. Men att få vila, att sitta på soffan och göra ingenting, så tyckte jag var fantastiskt bra. Jag fick väldigt mycket av det. Att tömma. Så när man laddar eller datorer och mobiltelefoner behöver laddas och reboot. Och jag tyckte det var fantastiskt.
Ja, men det var något väldigt skönt i det också. Att bara vara hemma med familjen och ha det lilla livet. Och inte hetsa och stressa till olika saker hela tiden. Utan ha lite tid.
Vara en liten bubbla liksom.
Alltså
jag ser lite grann på sociala medier och så att du gillar att samla vackra och gamla saker.
Ja, men det gillar jag.
Det är som att bygga bo.
Ja, verkligen.
Att bygga bo.
Ja.
Du gillar som hittar på, läser du tidningar med antika och
olika stilar? Ja, lite framförallt tidigare. Men jag gillar att så här, läsa på om olika formgivare eller konstnärer och lära mig.
Mm-hmm, mm-hmm.
Jag har det lite från morfar också. Han var en riktig... Jag är inte samlare på det sättet. Han kunde samla helt maniskt.
Okej, vad samlade han för något? Mm.
Ja, men 50 likadana kannor. Bara för att han tyckte att det var världens bästa pris.
Mm.
Och så drog han hem det och så stod det överallt. Så han
ja, varför inte? Kör farfar eller farmor. Vem du var.
Så jag skulle säga att jag är mera noga med vad jag köper än vad han är.
Mm.
Men jag har lite från honom att han gillade att handla med saker och stå på marknader och sälja och ja, fynda och hålla på.
Mm.
Så det kommer ganska mycket därifrån.
Ja. Och vad får du för det? Hur känns det när du hittar en riktigt, riktigt bra, fin grej så du tar hem det? Och
nej, men är det trevligt? Alltså jag gillar just själva jakten. Att gå i loppisbutiker och rota och hålla på.
Alltså jag tror att köpa saker är det enda legitima form av jakt som finns i samhället just nu, eller hur?
Jo, verkligen.
För att man kan inte bara gå ut och börja jaga katter eller fåglar med en. Men att gå ut och jaga och köpa och hitta, särskilt de som rör sig, eller jag vet inte vad jag ska säga. Det är enda legitima form av jakten. Och man får nästan lite kick av det.
Ja, verkligen.
Man får kick av att samla och hitta. Och särskilt sådana som inte är så lätta att hitta, liksom.
Ja, också det att göra ett fynd, att man får det mycket billigare än vad det kostar på andra ställen.
Mm-hmm.
Eller så. För att de som har butiken kanske inte riktigt vet vad det är för något.
Aha. Just det. Det här gömda, dolda...
Ja, det är lite som en skattjakt.
Ja, det är det. Och det är alldeles legitimt.
Ja, verkligen.
Man får göra det.
Speciellt när det är loppisar och så. Då är det oftast billigt och så är det miljövänligt. Så då kan man hålla
och
på.
Och det är det. Absolut. Absolut.
Tycker du om att gå på loppisar? Och...
Jag älskade det. Jag älskade förut. Jag hade en sån fas. Att bygga bofasen. Det var för ungefär 10 år sedan. Jag började få barn faktiskt. När det var små. Strax innan. Och när jag, så jag tror jag säger bygga bo för att så känns det för mig. Liksom.
Mm. Att skapa ett hem. Liksom,
ja, någonting. Ja. Mm. Så nu har jag gått över den fasen. Jag säger inte att det är bra eller dåligt. Jag säger bara att jag har gått igenom och jag är mycket äldre än du var. Och jag fick, jag fick mycket av det.
Mm.
Och nu undrar jag bara, sen efter den fasen var slut så skulle vi flytta till ett annat boende. Och det är väl väldigt utmanande, ska jag berätta för dig, att tömma alla. Vad ska man göra med 20 stycken vaser?
Nej, det är svårt.
Ja, det är lite så.
Ja, det blir ju fullt efter ett tag, så då får man ju dra ner på det.
Ja, det måste man.
Man får bli mer och mer petig med vad man tar hem.
Ja.
Men jag är också ganska bra på att sälja vidare.
Ja, du säljer också?
Ja, jag brukar ha så att om jag hittar en ny väska eller något sånt som jag tar hem så måste jag sälja en.
Men det blir man måste, men man inte blir lika glad av det. Det är såklart okej, men blir du glad av att sälja?
Ja, det kan jag bli. För då har jag gått plus minus noll. Eller
okej. Så du är lite affärsperson liksom?
Ja, lite.
Du har det inom det. Vad är du för person egentligen?
Ja, vad finns det att välja på?
Jag vet inte. Alltså det är jättesvårt att prata om sig själv liksom. Säga vad man är för... Vad är du inte då? En sak som du inte är. Inte att det är dåligt eller något, men bara du inte är en sån.
Jag vet inte. Jag är nog ganska att jag tänker igenom grejer. Uh-huh. Innan jag gör det och planerar och försöker vara ganska strukturerad.
Så du har aldrig varit lite spontana, lite galna, lite...
Nej, nästan aldrig. Mm-hmm. Nästan aldrig. Ibland på extrema sätt. Jag och min man gifte oss efter 2 månader.
Wow! Just det, just det.
Så på vissa sådana där viktiga saker så bryr jag mig inte jättemycket.
Du gjorde ett fynd.
Ja, exakt.
Ja. Tänker du sälja honom?
För ett bra inte än. Man måste hitta någon ny först så att jag kan byta.
Just det.
Men sådana där saker som andra kanske tar väldigt allvarligt på. Tar jag inte så. Alltså, även om vi båda gjorde det för att vi vill vara med varandra. Och vi tar det seriöst båda två. Så just då så kan jag vara väldigt spontan. Men till exempel om jag ska resa eller något sånt så sitter jag ofta och planerar jättelänge och håller på. Och kanske måste kontrollera exakt vad det är jag ska och vad som finns där.
Men vilken befrielse i så fall för en sån person som planerar väldigt noga och inte är spontant att gå upp på en scen och skrika whatever. Vilken befrielse.
Men jag tror att det är där jag får utlopp.
Ja.
Att det är där jag tar ut det mesta.
Att du får vara den som du inte vill vara eller inte känner för att vara annars. Så går du på en lördagkväll eller fredagkväll eller vad det kan vara. I en mörk källare eller på Kungsträdgården. Och skrika saker som bara kommer.
Jo, men det är en väldig befrielse. Det är att man får utlopp för någonting. För det kan du nog också känna igen när man drar skämt eller sätter ord på saker som andra kanske inte ser. Eller twistar runt deras hjärnor och ser det på något annat sätt med skämt. Så här är det lite som att, jag vet inte, nästan som att kasta ut trollformler och så får det olika effekt på publiken. Just att ibland det. Så får man en stor effekt av den där formuleringen eller skämtet. Ibland så reagerar de knappt alls. Då funkar det jättedåligt. Och det är som häftigt att kunna göra det. Mot folk.
Mot folk.
Att stå och kunna få dem att reagera på det man säger.
Men när det går bra för dig, känner du att du vill lite utmana dem? Alltså, känner du lite fientlighet emot publiken för att det ska gå bra? Eller känner du att du öppnare och... Alltså är du lite busig? Lite fräck?
Men jag tycker om att publiken inte vet vad de har mig riktigt. Om jag är snäll eller ond.
Är du Loki? Är du Thor eller Loki?
Att de inte vet om jag är dum eller smart. Eller vad de, att man alltid byter fot lite. Men jag tror jag gillar nog alltid publiken. Alltså jag tycker att det är kul.
Så du vill ju underhålla dem genom att vända upp och ner på bordet. Att de inte vet vad de ska stå med. De vill det. Alltså, jag tror att de flesta gillar publiken. Liksom. Att gillar att det är lite spännande. Och skrattet är lite... Jag läste någonstans när jag fick barn att barnen skrattar när de blir väldigt rädda först. Och när de inser att det går bra, det är ingenting farligt, då blir det skratt. Att det ska vara en liten skräckfylld i början. Och sen den stunden när de ser nu är det bra, då kommer skrattet.
Ja, det är något väldigt förlösande i att någonting som är spänt leder fram till att det bara landar i skratt.
Ja, det ska man dra mattan lite ur. Det ska finnas den här chockeffekten lite grann.
Ja, för det är väldigt skillnad på skratt och skratt. Man hör när det blir som en förlösning för publiken. Att de njuter av att skratta. Eller när det tar lite mindre. Eller blir mer att de har förväntat sig att det där skulle komma. Men de skrattar.
Hur känns det när det inte går bra?
Jag bryr mig inte så mycket. Utan jag är mera, alltså, i och med att jag är ganska konstig eller hård. Eller så här, lite svår ibland. Så är jag också beredd på att alla inte kommer gilla det eller förstå. Och jag kan tycka att det är något kul att stå och säga det jag står och säger på scen till folk som inte vill höra det. Att det är en så konstig situation. Att stå framför en grupp människor som bara inte förstår vad det är.
Ja, det. Ja. Men du blir inte så ledsen av det?
Nej, jag kan tycka det är mer jobbigt när det blir att folk halvgillar det.
Ja,
att det blir så mellanmjölk stämning. Då...
Så skulle du kunna trodde det inåtvänt, utåtriktat eller?
Nej, jag är mer introvert.
Introvert? Du är introvert. För att om det inte spelar så stor roll hur du upplevs, alltså det förändrar inte din syn på dig själv om publiken gillar det eller inte. Så du är mest introvert person?
Ja, väldigt skulle jag säga.
Så hur känns det för en introvert person att uppträda inför folk?
Men jag tror att Babben Larsson sa någon gång i en intervju att stand up och ställa sig inför scenen, alltså på scenen, och veta ungefär vad man ska säga. Mm-hmm. Man har tänkt ut de olika situationerna i huvudet. Ibland blir det ju inte som man vill, men man har någon slags tanke om hur det här förloppet ska gå, som man har planerat. Också ett sätt att försöka kontrollera en social situation. Att man har mer kontroll över den sociala situationen än att gå in på ICA och bara träffa någon man inte vill träffa eller så.
Just det.
Så det är också ett sätt för folk som inte är så jättesociala att få kontroll.
För det sker under kontrollerade former.
Mm. Du har den här tiden, här ska du stå och prata. Mm. Så tillvida du inte vill det så behöver ingen prata tillbaka till dig.
Exakt.
Du bestämmer vad du vill prata om så du kan bara välja det som du tycker är intressant.
Exakt.
Eller roligt.
Så du går ut, du behöver inte reagera emot någonting som en i publiken säger att du ska förhålla dig till det. Men du går upp och du kastar tärningarna. Som du vill. Så det är du som spelar gamet.
Ja, och ibland så blir det inte exakt som man har tänkt. Men oftast så blir det något sån här.
Men du har spelat in några scenarier som du säger, eller som Babben Larsson sa. Så det är en övning.
Ja.
Det är en övning för introverta.
Ja, det är en slags ta kontrollen över det på något sätt.
Kan du må dåligt av att uppträda inför folk? Särskilt om det är med flera eller om det händer saker som du i rummet...
Men jag gillar inte att göra gig när jag redan vet att det här är inte min scen riktigt.
Mm-hmm.
Att man så här, för då känns det bara som att man gör klubbägaren besviken och publiken inte gillar det. Och då känns det lite som så här, men varför ska vi göra det då? Men så är det ju ibland. Att man inte passar in överallt. Men då kan jag tycka att det är jobbigt för att jag redan på förhand vet lite att det oftast inte går så bra. Så då känns det mer som ett skadebeteende att gå upp och säga saker.
Ja,
ställa sig.
Men att göra stand-up, det är lite skadebeteende, eller hur?
Ja,
alltså, det finns stora risker. Och det är klassiska att folk tycker att de är otroligt ångestframkallade, att de är nästan dö liksom, att gå upp. Och man, för många människor anses det vara väldigt farligt och vad modig du är, liksom, när man säger.
Ja, men det är väl kanske något slags skydd att vilja stå där och dra skämt istället.
Mm-hmm.
Men det är också ett sätt att kommunicera och få folk att lyssna. För det blir intressantare. Och det är ju någon anledning till varför man kan säga ganska allvarliga saker på stand-up-scenen. Och komma undan med det, eller ganska grova eller så. För att man har någon så här överenskommelse med publiken om att det vi säger inte är på riktigt. Det här är skämt.
Aha.
Och då finns också taket att det blir mycket högre för det man får säga jämfört med i andra sammanhang, som till exempel på arbetsplatsen eller för att det finns någon överenskommelse. Och att det är ett medel att kunna säga saker till folk som är ganska jobbiga egentligen. Men genom skämten så blir det lättare att ta till sig.
Men livet är jobbigt, eller hur? Världen är jättejobbig egentligen. Alltså du har pluggat, du har läst en massa böcker, vad har du för studerat? Så du vet att världen är jobbig. Du har pluggat inom humaniora.
Jag har pluggat alldeles för mycket för vad man behöver egentligen.
Tycker du att världen är jobbig? Alltså efter dina studier?
Ja, fast det har jag nog alltid tyckt. Men jag tycker också att det enda vettiga som finns att göra är att skratta åt det man inte kan förändra.
Ja.
Alltså inte så här håna det riktigt.
Nej, inte håna.
Men som ett sätt att hantera det jobbiga.
Exakt. Ja. Det tycker jag också. Alltså det är otroligt jobbigt med det här livet. Alltså, jag själv har inte haft, jag hade en ganska skyddad barndom och sånt, men jag har sett och jag har läst och man märker hela tiden man, att det händer hemska saker. Så det enda sättet att hantera, som du säger, är att vända upp och ner på eller skratta åt eländet, helt enkelt.
Ja, men det är så mycket som är bortom ens egen kontroll. Och att det finns så mycket jobbiga saker som kommer att finnas alltid, nästan oavsett vad man gör.
Men att skriva ett skämt, det är kontroll, som du sa. Man kan kontrollera det här.
Ja, det är en bearbetning för en
själv. Ja, man har förberett. Även om det är spontant så har man ändå i huvudet planerat lite 2 minuter innan hur det ska gå. Mm. Så det är en studie på att göra saker och reagera och planera på ett lite kontroll över en uthärdlig situation egentligen.
Mm. Mm.
Där man kommer att ta kommando över rummet.
Jo, verkligen. Och det är ju som det där uttrycket att man antingen kan skratta eller gråta. Och det är någonting med att det är ju mycket skönare att skratta än att gråta åt all skit som finns.
Berätta lite om det. Alltså, har du haft en jobbig barndom eller ett jobbigt liv innan stand-upen?
Nej, alltså jag växte upp i Luleå med vanlig kärnfamilj som var väldigt normal och trevlig och fin. Mm-hmm. Så nej. Alltså skyddat verkligen på det sättet. Men sen så har man väl alltid varit depressivt lagd och lite...
Men kommer man från normal, citationstecken, kära lyssnare, från en normal familj, så söker man lite drama i böcker eller i filmer eller i världen utanför. Man drar sig lite till dramat.
Men jag tror också att när man är en sån... För jag har aldrig riktigt varit en sån som har passat in.
Mm-hmm.
Alltså även om jag hade vänner och så, så tyckte jag om att göra andra saker, som att gå hem och läsa böcker. Som inte andra gjorde på samma sätt. Så man, och det får en också börja tänka över saker. Reflektera, varför vill man inte leva exakt som alla andra, eller man börjar ifrågasätta vad som folk säger att man måste göra med sitt liv. Och så. Och då tror jag också att det skapas något behov att försöka förmedla det man själv sitter och tänker på.
Och varför blev du inte så ville du inte göra som dina kompisar eller din familj, att prata om normal om vanliga saker eller vara lagom nöjd och
jag har så lätt på. Att känna att saker är meningslösa. Att jag har svårt att hitta någonting som känns.
Som känns. Äkta och starkt.
För det är ju så här, med den utbildning jag har, hade jag kunnat få ett bra och stabilt jobb med väldigt hög lön. Alltså om man hade jobbat för det hade man kunnat leda företag eller hålla på och forska eller vad tusen man ville. Men det är någonting som tar emot, alltså just för att det känns meningslöst.
Ja.
Att jag har svårt att motivera mig själv.
Ja, verkligen. Så det måste hända grejer.
Ja.
Måste man ha någon diagnos eller för att känna så? Eller är det, är det det normala? Eller måste man ha en diagnos för att leva? Diagnos känner sig okej med det här livet. Liksom. Det är en diagnos, tycker jag. Verkligen.
Ja, men om man är tänkande och reflekterande så ifrågasätter man väl också lite så här givna sanningar. Att du ska göra så här A, B, C, D av ditt liv och sen kommer du dö.
Ja. Alltså, eller kanske att göra de där normala, det som man ser normalt, är också slags kontroll.
Ja, det är ju tryggheten också.
Det är en trygghet att det är helt galet. Ja. Men om jag vaknar samma tid och dricker kaffe samma tid och sen går jag till jobbet och gör samma saker som de andra gör. Men det håller inte i helt ut. Liksom.
Jag får väldigt panik över tanken på att gå till ett kontor varje dag. Eller?
Jag har gjort det. Jag mådde inte alls bra av det. Jag har gjort det. Liksom.
Nej, men jag tror många finner ju trygghet i det också. Om man känner att man har ett syfte, man går dit. Och man vet att man har en lön som kommer in varje månad. Och så. Men jag får bara någon panik över tanke på att sälja mitt liv eller min tid.
Men då kanske har de någon rädsla eller någon genuin osäkerhet. Alltså osäkerhet. Då kanske har man drama redan inom sig och rädslan. Så söker man till den här tryggheten av att göra saker, att tillhöra en grupp med en stark ledare och göra saker som alla andra. Så det finns den där drama. Men om du själv, om du kommer från en trygg miljö och du inte har den här inbyggda paniken som en otrygg barndom kan medföra, då behöver du den här kicken och spelet och så du söker dig inte till tryggheten för att hitta balans. Du söker till något, otryggheten till någon lite mer äventyr kanske. Jag vet inte vad jag säger.
Men det är väl också att man vill uppleva någonting lite mer. Men jag skulle inte säga, jag är ingen sån här äventyrsmänniska som har velat resa till Indien och backpacka. Mm-hmm. Eller så. Utan tvärtom har jag bara blivit livrädd ifall någon skulle säga att jag måste åka till Indien och backpacka. För det känns bara jätteläskigt och att jag bara kommer bli sjuk och bara ligga där.
Alltså min mans syster, hon reste till Bali och hon blev biten av en apa. Ja, kära lyssnare, det kan gå dåligt.
Ja, men för vissa är ju så äventyrliga på det sättet. Ja. Men det är jag absolut inte. Utan mer att jag bara gillar att göra det jag vill.
Alltså, ja. Vad gillar du att göra förutom stand-upen? Och hitta fynd och jaga. Är du en jägare egentligen? Borde du vara i en skog och jaga?
Ja, men jag kan bli så där väldigt besatt av saker. Och gå upp i det och sitta en hel förmiddag och så hålla på och putsa mina skor. Så där, bara så för att jag tycker det är jättekul. Eller då så börjar jag läsa en massa eller bara skriva för att skriva. Och så.
Vad skriver du för något?
Jag skriver mycket så barnboksmanus och sånt där. Bara för att jag tycker om barnböcker så mycket. Så jag är mycket så här som man har påbörjat och skriver och håller på.
Det är bara att hitta någon som kommer att rita. Eller då kanske förlaget. Hitta någon som är rita. Har du tänkt på att publicera?
Jag vet inte. Alltså, än så länge har jag mest skrivit för att jag gillar formatet. Att det är ganska korta berättelser. Det är hanterbart. Det är inte en hel roman. Utan det är en liten, och att barnböcker... Jag gillar barnböcker som är roliga. Alltså, som Alice i Underlandet eller Roald Dahls böcker.
Det måste finnas lite grann. Liksom.
Ja, men det är de man minns också från barndomen. Man kan skriva lite humor och knasigheter. Så det, men jag tycker mest om att hålla på i min egen värld.
Så du håller på, så du gillar ord och du gillar abstrakta idéer.
Ja,
du är ingen sån människa som är fast på jorden liksom. Som kan överleva.
Nej, jag skulle klara mig jättedåligt i krig. Jag skulle sätta mig i ett hörn.
Herregud, i fan. Men vad tänker du göra nu när corona snart är över?
Stand-upen känns ju meningsfull. Alltså där får jag ut någonting av att hålla på. Sen har jag gjort klart en till examen snart. Men den har jag inga planer på att använda mig av.
Inom?
Det är ekonomi.
Ekonomi?
Ja. Mm-hmm. Men den gör jag mest, alltså lite trygghet att kunna söka ett jobb. Aha. Alltså ha lite lättare att söka ett jobb om jag skulle vilja. Mm-hmm. Om coronan kanske skulle slå till igen eller någonting och stand-up-scenen skulle vara borta.
Ja, jag håller också på att plugga.
Vad är det du studerar?
Behandlingspedagog. Jag är utbildad arkeolog och historia och konsthistoriker. Men nu tänker jag, fan, jag gör något meningslöst efter 4 år inom stand-up med väldigt många diagnoser och missbruk. Så tänkte jag, fan, jag kan väl plugga på det på riktigt.
Ja, men intressant ändå.
Ja, det är det. Det är det.
För det är ju, alltså när man ska i sådana här listor över jobb, alltså vanliga då yrkesjobb, som är de mest meningsfulla, så är ju de som är kopplade till vård eller behandling nästan alltid i topp. Alltså lönerna är ofta Nej, dåliga tyvärr.
Det är ingenting. Alltså, man gör varken stand-up eller håller på socialt arbete för pengarna. Exakt.
Men det mest meningsfulla, då kommer ju barnmorska högst upp. Nästan alltid. Mm-hmm. Alltså det som folk får mest uppleva som mest rewarding att jobba med.
Ja, det är lite vård. Några komiker har sagt att det är också vård, att vårda människor, att hålla på med stand-up.
Ja.
Liksom. Så det är det bara man...
Ja, men absolut.
Ja, vet jag.
Ja.
Hur länge har du hållit på med stand-up?
Alltså jag började när jag var 20, för ungefär 10 år sedan. Så flyttade jag ner från Luleå och började bara köra stand-up.
Mm.
Utan att veta riktigt hur det funkade eller någonting. Men då, sen så, eftersom jag alltid har velat läsa mycket böcker på universitetet, så körde jag bara då i kanske 2 år. Och sen stängde jag mig in mig på universitetet i 5 år och körde inte alls stand-up. Och bodde ett tag i England och så. Och sen när jag började bli...
Vad läste du då?
Det var också masterekonomi. Och då, sen när jag började bli klar med utbildningen, och så skulle man börja tänka på vad man skulle göra sen, då började jag köra stand-up igen. För att,
och det blev en annan sorts stand-up.
Ja, jag tror också det är lite svårt när man är så ung, tycker jag. För det gick ändå hyfsat bra även när jag var så ung. Men att bara köra stand-up hela livet kändes också lite så här läskigt. Att man inte har någonting alls annat att falla tillbaka på. Eller en, jag vet inte, att det kändes, jag ville plugga några år innan jag gjorde det på riktigt.
Ja. För att, även, som du säger, även om det går bra, tanken bara på att köra, för du måste tömma, du måste ha några depåer också, förutom inkomsten och sånt. Du måste ha lite liv för att hålla på.
Ja, men jag tyckte att jag blev bättre av att plugga också. Alltså även om man inte pratar om det man har läst eller så, men man träffade ju mycket människor, man läste olika texter, satt och analyserade. Lärde sig att granska nyheter eller så här, läsa texter.
Eller spionera hur vanliga människor lever, umgås med andra människor än bara med komiker i mörka källare.
Ja, men lite så. Få lite större, vidga perspektiven lite. Så det var, så totalt, vad kan jag ha kört då? 5 år kanske, eller något sånt. Men med pauser där i mitten.
Ja, men man måste göra det. Lite pauser är fantastiskt. Annars är man, det är en passion liksom. Man måste ha en passion, en lust av att köra.
Ja, jag tror också att det är, även om stand-upen är det man vill just nu, så tror jag inte man ska vara förbunden för att tänka att det är det enda jag vill i mitt liv alltid. För det vet man inte heller. Utan det kan vara bra att ha erfarenheter från olika och ha provat på. Och också vara öppen för att en dag så kanske man ledsnar. Och att då vara beredd på det. Att stand-up kanske inte alltid i livet.